Ja, Bengt Picko Sköld, del 4. Tänk vad tiden går.
Ja.
Och idag ska du berätta vidare om allt vad du har varit med om. Och vad blir det då?
Ja, vi har ju gjort en liten summarisk sammanfattning här då på Mullsjö samhälles tillblivande, kan man säga. Mm. Från forntid fram till
nutid.
Från och med forntid till 1960. Så nu har vi kvar från 1970 till nutid. Så att vi kör väl vidare på det här.
Jajamän, och ser vad som har hänt. Ja.
Ja. Under tiden som jag sa till dig, så har jag hunnit skaffa Svenska vägboken, en Svenska turistföreningens.
Ja, men behöver du skaffa? Det är en gammal, kan du inte ha dagens?
Lika många sidor, menar du?
Ja.
Från 1963. Där har vi verkligen den här gamla nostalgin när vägarna gick igenom samhällena och städerna istället för utanför.
Mm.
Så det får väl bli ett program sen. Det är lite roligt där, för då står de här utanför städerna.
Ja.
Kan vi ta Mullsjö bara kort, där man kunde bo alltså. Och då står det så här om Mullsjö. Björkhaga pensionat, det finns ju kvar.
Mm.
Fast med lite annat namn. Och Mullsjö friluftsgård finns ju också kvar.
Ja.
Och sen har vi Ekbacken. Det är ju tomt nu, så där kunde vi börja, Sunne.
Ja, ja, det kunde vi.
Ja. Och Högbergs pensionat.
Ja, kära, hobbläster.
Ja.
Ja, just det.
Det är ju behandlingshem.
Så det är trevligt.
Det är lite kul grej.
Men Bengt, innan vi börjar här igen, om man tittar lite grann på tillbaka, vilken explosionsartad utveckling.
Ja. När jag tittar i den här boken, var därför jag tog med den, att just 60-talet, det verkar vara en brytningspunkt där. Då Arlanda invigdes ju, internationell flygplats då i Stockholm 62. Ja. Och vägarna, grusvägar, blev med asfalt och oljegrus och...
Men tittar man lite grann på Sverige som land efter andra världskriget 45, jag menar, vi har ju inte genomgått något krig. Vi hade ju världens förutsättningar.
Mm, visst hade vi det.
Ja.
Men det tog ändå lite tid, men sen exploderade det på något sätt på 60-talet. Ja. Det var väl att,
och vad mycket fina företag vi hade.
Ja.
Och vi har ju fortfarande bra företag, men jag tänker på den privata entreprenadandan.
Ja, absolut.
Satt igång.
Jo, men det som du sa förra gången, att nu vävs det ihop med det är bråttom och hela världen liksom, det hör samman. Händer det något bort i Australien eller i Washington, så påverkar det där ju mig.
Precis, direkt. Och det är inte timmar, det är inte minuter, det är sekunder.
Och datorn är bara att trycka på knappen.
Ja, ja.
Så att det har ju förändrats.
Men det är ju rätt så roligt, mannen som blev miljonär, tror jag den heter, Gösta Ekman, han driver ju med en del saker där, men där visade det sig då när statsministerns dotter blev kidnappad, att det kom ju teleprinten då på TT.
Jaha.
Den fanns ju på den tiden, teleprinter.
Ja, ja, ja.
Och det var ju liksom, den var ju inte ljudlös, utan hördes och alla tittade, och direkt så sprang de dit och tittade, och så kom ju det här meddelandet då. Mm. Jag menar, det är klart, det fanns ju telegraf och teleprinter och sånt och sådana saker. Men idag är det dator och det går ljudlöst.
Mm. Jo, jag kommer till och med upp på Falkens tidning när jag var inne ibland. Det ringde ju om det var något viktigt. Det var en flash, hette det.
Jajamän.
Då var det väldigt stor nyhet. Och då rusar ju alla dit.
Jajamän. Ja, det är så är det. Idag är det annorlunda, och du kan ju berätta mycket naturligtvis när den datoriserade kameran kom.
Jajamän, då var jag först i hela området här. Det bodde ju på att jag fick åka med min filmrull.
Ja.
Och det tog ju alldeles för lång tid i snöstormen och ut på Farbögslätten.
Ja.
Så att jag var bland de första, både på Jönköpingsposten och Falkens tidning, som hade digitalkom.
Ja.
Och det var ju lite kul.
Det finns mycket vi kan knyta an till, men nu får du fortsätta.
Ja, då ska vi se. 11 november 1972 är ett riktmärke i Mullsjös historia. Då sa 97% av invånarna ja i en lokal folkomröstning till att Mullsjö skulle förbli en egen kommun.
Och då var jag med.
Det var du,
ja.
Myndigheterna hade beslutat att mindre kommuner skulle slå samman till större enheter. I Mullsjös fall skulle man slå samman med Habo kommun, där Habo skulle bli centralort. Det massiva motståndet i Mullsjö gick så långt att samtliga folkvalda socialdemokrater hotade hoppa av sina uppdrag om förslaget verkställdes. Och när du pratar om statsminister och så, då var jag själv med i Skövde, då dåvarande statsministern Olof Palme var inbokad i ett sammanträde. I anslutning till detta fick socialdemokratiska företrädare i Mullsjö framföra sina åsikter till Palme med följe. I en paus mellan första sammanträdet och mötet med Mullsjöpolitikerna tog man en kort paus på gatan utanför, där jag stod bara några meter från Olof Palme, som blossade på en cigarett och tittade undrande på mig när han såg mitt intresse och dessutom inte visste vem jag var. I mitt sällskap var även Sören Nilsson, som då var lokalredaktör på Jönköpingsposten, och jag själv från Falkens tidning.
Mm.
Vem kunde då ana samhällsutvecklingen där Palme 14 år senare skulle dödas på öppen gata i Stockholm? Det dröjde dock till den 16 oktober 1975 innan regeringen meddelade sitt beslut att man givit upp planerna på en sammanslagning av de båda kommunerna. Efter beslutet kom den stora befolkningsexplosionen i de båda kommunerna som byggde ut infrastrukturen rejält, samtidigt som i första hand Jönköpingsbostad römmade till de båda kommunerna för att köpa billiga villatomter. I allt tuffare ekonomiska tider så poppar frågan upp med jämna mellanrum om lilla Mullsjö med i runda tal 7000 invånare på sikt kan klara sig som egen kommun. Senast frågan väcktes var så sent som i mitten på februari i år då Jönköpingsposten rapporterar om ett medborgarförslag från folkpartisten Per Tengvall som väckt frågan på nytt i en skrivelse till fullmäktige. Kanske du har sett sen?
Ja då.
Ja, du känner väl till lite fortfarande. Är du delaktig i kommunen fortfarande?
Ja då, lite grann.
På ett hörn?
Ja då.
Det är väl inte omöjligt att sånt här tas upp kanske? Det
ploppar upp, men som sagt var, det har väl inte någon större grogrund just nu. Vi ska väl lämna det åt en sidan.
Men frågan diskuteras ju emellan. Ja. Som sagt så hände det en hel del i samband med beslutet om att Mullsjö skulle förbli egen kommun. Mullsjö satsade redan innan beslutet på en utbyggnad för att visa att man kunde stå på egna ben. Bland annat planerades nya bostadsområden och både Gunnarsbohallen och Gunnarsbosalen togs i bruk 1970 och bara några år efter beslutet stod vårdcentralen, Trollhögskolans högstadium och simhallen klara. Det gamla anrika centralhuset i hörnet av korsningen Järnvägsgatan Gunnarsbovägen revs för en parkeringsplats. Därmed var en punkt satt i Mullsjös gamla historia, även om en utflyttad kompis till Borås hävdar att spiken i kistan för gamla Mullsjö var när den ena av de två stentrapporna revs mellan centralhuset och Ljungqvist, varvid den återstående sen ersattes med en trappa i Durkstol. Sen flera år finns det ingen trappa alls.
Nej.
Samma år som högstadiet och vårdcentralen invigdes, alltså 78, övertog Christer Pernstam Björkhaga pensionat. Samma Christer som 6 år senare, det vill säga 1983, satte Mullsjö på slalomkartan med bygget av Knaggeboanläggningen. Mullsjö hade tidigare varit känt för snösäkra Mullsjö med möjlighet att åka på längden. En mindre utförsbacke fanns i närheten av Mullsjö friluftsgård och tidigare användes också hoppbacken i anslutning till friluftsgården. Det kommer varken du eller jag ihåg när de hoppade.
Nej, det gör jag inte. Jag var inte här då.
Men det var tydligen ganska stort.
Det var stort på den tiden, ja.
Arne Palm bland annat, vet jag, var en bra backhoppare.
Det var han, ja. Och det var klart att tittar man på Mullsjö friluftshotellet här, så var det ju vida känt i Sverige.
Jajamän.
För jag vet att när man träffar folk ute runt om här så träffar man dem med de orden att jaha, det är väl det Mullsjö friluftshotell är.
Mm. Stämmer.
Det kommer de ihåg.
Ja. Det var ju stort redan tiden. I samband med utbyggnaden av Nykyrkområdet fick Mullsjö sitt första gatukök. Det var John Werner och hans fru Karina som startade gatuköket och John svarade också för bygget av kiosken. Eftersom mina föräldrars hus var granne med kiosken och pappa senare hjälpte till som vaktmästare så har jag en hel del minnen från kiosken som finns kvar än idag. Men storhetstiden är över. Nu finns det många konkurrenter och den 2 oktober 1984 invigdes nya förbifarten utanför Mullsjö. Och då var definitivt storhetstiden över för kiosken. Bara något år efter att John öppnat gatuköket 1970 så lades kiosken in i Mullsjö vid den så kallade Skiljebäcken ner av ägarna Arne och Elsa Sjön. Det var Torsten Falkenström som startade kiosken, sonen Kurt han bor kvar i en villa i närheten, också ut med sjövägen. På tal om Gunnarsbosalen så var Mullsjövyn först med att hyra lokalen som till vardags utgjorde matsal och slöjdsalar. Den andra stora lokalen mitt emot Gunnarsbosalen är Gunnarsbohallen som var Mullsjös första idrottshall. Något som bäddade för bildandet av ett handbollslag och sen även volleyboll och en del andra utrymmeskrävande sporter. Och inte minst innebandyn som nu fått en alldeles egen hall i Nyhem. Den hittills enda renodlade innebandyhallen i Sverige som delas med konferensarrangemang. Tack vare företagaren Anders Andersson blev hallen verklighet på kort tid.
Precis.
1971 flyttade Ljungqvist i nuvarande lokaler som dessförinnan utgjorde textilfabrik. Jag jobbade själv där de första 3 åren och fick då det lite skämtsamma namnet Jöken. Det kanske man inte har hört. Kanske man inte ska sitta här och prata skit om sig själv.
Nej, just det.
Ja, har du hört det?
Nej.
Jo, det berodde på att det var en kundlucka med skjutglas i kontoret där jag satt. Av någon anledning blev det undertryck när luckan öppnades och fakturorna och tipskupongerna blåste all världens väg när jag öppnade luckan. Så jag fick ofta sticka ut huvudet för att få ordning på alla papper. Där de namnet Jöken.
Ja, just det.
Men som sagt, det är kanske dumt att väcka.
Men du heter Picko med?
Ja, det var tidigare.
Det var tidigare, ja. Ja.
Picko Jöken Bengt Hult.
Ja, just det. Men det var, kan du förklara också varför du heter Picko?
Ja, det var ju att jag gillade reseföraren Picko Troberg som körde hundkoja. Och jag köpte själv en hundkoja.
Just det. Och det har följt med dig?
Ja, namnet har följt med, ja.
Ja.
Anlade mustasch som honom.
Jajamän. Skulle... Hade ryssmössa?
Ja.
Jajamän, det var tidigare, Bengt.
Ja, 1973 byggde den andra stora affären Lindströms efterträdare om gamla butiken till snabbköp och började också lämna ut systemvaror för beställning. Utlämningen var även där i en lucka längst ner i hörnet till höger efter antingen. Nu hyser byggnaden sedan många år tillbaka Grenborgs färg och även Kjells elektronik. Mm, mm. 1975 flyttade posten från Strandvägen in i nuvarande lokaler och även Mullsjö Plast hade byggt ny fabrikslokal där man fortfarande håller till efter flera utbyggnader. Mullsjö Plast var bland de första i landet att tillverka tv-kannor i plast. Nu är det mest förpackningar i plast som företaget sysslar med och har blivit rejält stort, vilket inte minst syns på det jättelika silotorn med råmaterial som finns inte i byggnaden. 1979 flyttade Damella in i nuvarande lokaler. Då var den landshövdingen Carl Frithiofsson invigningstalare. Själv jobbade jag då på Falköpings Tidning och satt mitt emot de två Boråsmannekängerna som medverkade.
Det satt du där medvetet där?
Ja, eller om jag hamnade. Det är frågan. En av dessa kom jag ihåg i alla fall tog en liten tugga potatissallad, sen tände hon demonstrativt en cigarett.
Ja.
Gällde att hålla vikten.
Precis, ja.
1979 flyttade också Luminato från Malmö till nuvarande lokaler in vid Damella. Simhallen, som det har varit mycket tal om på sistone, invigdes också detta år. Att driva en simhall utan subventioner är nog svårt, eller vad tror du, Sunne?
Det är nog inte enkelt, nej. Det finns nog ingen simhall som gått med vinst.
Nej. Det här var onekligen ett för Mullsjö späckat och intressant decennium. Nu är vi inne på 1980. Den här decenniet var när riksvägen gick Mullsjö förbi. Mm. Det drogs utanför samhället och då blev det också ett nytt centrum vid den nya södra rondellen där motell VIP byggdes med camping i närheten samt kontorshotell och Claessons åkericentral. Förbifarten invigdes vid rondellen 2 oktober 1984 av dåvarande borgmästare Håkan Jansson och landshövdingen i dåvarande Skaraborgs län. 1985 köpte Mats Andersson Ljungqvist tidigare affärsbyggnad ut med Mullsjön där han rev bakomliggande magasin och byggde till framförvarande fastighet för att rymma hyresbostäder och restaurang. Vidare flyttade Leis Bil och Däck till nya lokaler på Västra Industriområdet och företaget Concretec startades.
Ja, Bengt Sköld, Bengt Picko, vi ska lyssna på musik. Och vi lyssnade ju på en kassett innan programmet började. Det är två herrar i tyrolebyxor.
Jajamän, det är jag och mina kompisar Olle och Jan. Vi brukar åka, eller åkte tidigare ner mot Tyskland på bårarna. Och då var vi bland annat i det här friluftsområdet Hart som ligger mot gamla Östtyskland.
Ja.
Och de här herrarna är tydligen därifrån trakterna. Det är alltså hembygdsmusik kan man kalla.
Ja. Och nu ska vi få lyssna på systrarna Wiberg.
Ja.
Vad är det för några?
Det är, vet i 17 höll jag på att säga vad det är för några. Men det är också svenska hembygdsdamer.
Ja.
De är mest kända för San Antonios Ros. De är ute med sitt dragspel och den ena systern hon har gitarr.
Precis.
De är faktiskt ganska kända, men nu vet jag inte det.
Det är så, vi går framåt allihopa. Så är det säkert.
Men det är nostalgi som vi håller på att prata om i programmet.
Det är säkert så, Bengt. Vi lyssnar på systrarna Wiberg. Ja, Bengt, Pick och Sköld, vi sitter här och pratar tillsammans. Och nu har vi kommit en bit in på modern tid.
Ja. Vi avslutar lite på 1988. Då var det året då golfen började röra på sig ordentligt på Riforsområdet med återinvigning av den 100-åriga parkbanan, Sveriges första golfbana. Och sen är vi då inne på 1990, så att vi börjar närma oss finalen här. Det mest genomgripande under det decenniet var Mullsjö kommuns anslutning till Jönköpings län. Anledningen var en sammanslagning av Älvsborgs län, Skaraborgs län och Göteborgs och Bohus län till storlänet Västra Götalands län. Kommunerna Mullsjö och Habo valde då att byta länstillhörighet istället ansluta sig till nya län. Istället för att ansluta sig till nya län så blev det Jönköping som fanns i naturlig närhet och många inflyttare. Och
för att återskapa lite grann det här med länsgränsen. Jag får säga att jag röstade faktiskt på Västra Götaland när jag röstade. Jag är väldigt glad att det blir Jönköping.
Ja. Du erkänner att jag i efterhand.
Därför att jag trodde att Jönköping och Ryhov inte... Jag tänkte mest på sjukvården nu. Men när jag själv har utnyttjat denna fantastiska verksamhet, om man får säga fantastiska verksamhet, för det får man ju säga när man blir frisk efteråt, att Ryhov fungerar fantastiskt bra. Med bra sjukvård.
Men det är ju svårt att veta innan, så att det var faktiskt, det var nog många som var lite i valet och kvalet.
Ja. Vad tyckte du själv?
Ja, jag är ju också liksom Jönköping, det är ju nästan lite kulturell gräns för oss gamla västgötar och mullsjöbor. Men sen inser man ju då närheten och finns fördelar, men det är ju svårt att veta innan.
Precis är det. Och när vi hade KSS då var det ju 6 mil, nu är det bara 3.
Så att, aha, så det är ju avståndet.
Drygt 3 mil. Ja,
och det har ju fungerat, som du säger, tydligen väldigt bra.
Jag tycker det i alla fall.
Och folk är nöjda.
Ja. Då får du fortsätta.
1991 invigdes Margaretaparkens äldreboende. Mm. Året efter var den utbyggda Skogskyrkogården klar. Samma år uppförde Mullsjö missionsförsamlingen i kyrka. 1993 köptes det en Läckne knaggebo skidanläggning av Mullsjö kommun för en symbolisk en krona. 1994 övertog Christer Alsen och Kristina Löv landskonditori från familjen Tore Land. Tycker man, det var inte länge sedan Tore och Gunnel var där nere. Det är alltså, vad blir det? Det är 15-16 år. Samma år köper Vattenfall vägförvaltningens tidigare anläggning. Bara 5 år senare lägger man ner verksamheten. 1995 slår Femmans affärscentrum upp dörrarna i tidigare Björefälls möbelvaruhus. 1996 var det premiär för Novidux privatpost i Mullsjö med kontor i nämnda Femmanhus. Samma år återinviger biskopen i Nykyrka kyrka efter omfattande restaurering. Jag har sparat någon bild när du går med krucifix eller kors.
Det är säkert så. Den 15 december 96 var det så.
Så du kommer ihåg? Nej, jag har inte skrivit.
Jo.
Det kommer du ihåg bättre än
jag. Jajamän.
Det var väl stort. Var det invändigt man hade gjort?
Man hade återskapat originalskicket i Nykyrka kyrkas inre. Mm. Och tagit upp ett stort rosettfönster bakom orgeln.
Ja, just det, det var sådana grejer.
Och sen hade man då tagit fram de här originalfärgerna.
Ja. Och om jag inte minns fel, de tvättade hela kyrkan invändigt.
Det gjorde de också. Mm. Och återskapade de färgerna som var vid bygget. Dessutom så satte de igen fönsterna då som var högst upp.
Ja,
beroende på att där hade man lysrör. Och det var ju, jag kommer inte ihåg när de sattes dit, men det var ju på den tiden då det var populärt att sätta lysrör. Mm. Det var mycket kallt ljus och användes i stort sett aldrig.
Ja, ja.
Utan nu har man helt andra halogenlampor och sånt som lyser en varm ljus sken över Nykyrka kyrka, vilket jag tycker är väldigt fint. Många tycker att den är väldigt vacker och väldigt harmonisk, den kyrkan.
Jo, det blir en väldigt lyckad restaurering.
Även om den då inte har riktigt lika mycket målningar, de har nästan inga målningar alls mot dem, jämför Habo då, man har viss mån Bottnaryd som också väldigt mycket målningar och mycket mörkare.
Men å andra sidan har ju Nykyrka, som du säger, sin stil.
Mycket.
Norsk forn...
Det kan du säga nordiska. Några ord nu direkt, du har ju en väldigt förkärlek till en kyrka uppåt.
Ja, jag Sveg vid sidan där, vad heter den?
Ja.
Nu står det ju
still. Nu står det still, men uppåt Svegtrakten.
Ja, det är ju precis i närheten av Sveg finns alltså en parallell, likadan kyrka,
ja.
Som en slottsarkitekt Jakobsson ritade. Det var ju genom familjen Sager då, så att den var ju först och sen kom denna.
Ja. Och vi kan säga att Bjurbäcks kyrka också har en parallell som då invigdes 1899.
Ja, den ser ju något liknande ut fast.
Och den här invigdes 1887.
Ja, men det är lite speciell stil som du säger.
Mycket.
Och varm känsla, det är ju helt annorlunda mot stenkyrkan.
Det blir det, men samtidigt får man ju säga då att Sandhems kyrka och Utvänstorp kyrkor är också mycket fina.
Jo.
Och Utvänstorp är ju pärlan då från medeltiden, delar av den i alla fall.
De har ju sin stil och framförallt äldre historia. Nykyrka är ju ny kyrka som man säger.
Som ordet säger, ja.
Då ska vi se. Karl-Henrik Eneskjöld köper äldsta Ljungqvistfastigheten utmed Mullsjön samt Rosenborgsfastigheten. Båda görs om till hyreslägenheter. 8 mars 1999 öppnas ett systembolag i Mullsjö som ett resultat av myndigheternas beslut om att ett systembolag ska finnas i varje kommun.
Jag tror det var omröstning på valdagen något år.
Ja, det stämmer nog.
Ja.
En folkomröstning som sagt krävdes för att besluta om en butik, och anledningen var att det folkvalda kommunfullmäktige fegade, tycker jag, under trycket att Mullsjö kommun är en av de mest frireligiösa i Sverige. Man vill inte stöta sig med väljarna oavsett resultatet.
Mm-hmm.
Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker när man är folkvald så får man nog ta ett beslut.
Precis, men nu gjorde de ju inte det.
Utan
var det folket som valde?
Det till folket.
Ja, jamen.
Därmed sätter vi punkt för vårt historiska sammandrag av Mullsjö fram till och med 1900-talet.
Ja.
Och 2000-talet har jag gjort lite bara summariskt. Det är ju nytt för mig.
Precis. Och det kanske är så, Bengt Pick och Sköld, att 2000-talet kanske inte har så stor betydelse. Men om vi tittar till exempel några år tillbaka, jag kom hit 1971, och då har under 70-talet och 80-talet viss del, så expanderar ju Mullsjö väldigt mycket, som vi sa.
Mm.
Och jag tror fram till 1990, från 90 och framåt, så har det inte hänt mycket.
Nej, det var väl liksom en explosion som skedde där, ja, som du säger. På.
Sen diskuteras du ständigt fram och tillbaka om Mullsjö kommun är för litet eller inte. Vi är ju drygt 7000 invånare, men jag vet ju att till exempel Aneby kommun är mycket mindre.
Alltså.
Och där tycks det väl rätta ut sig en hel del också med ekonomin. Mm. Ja, det kanske inte är så att det har med alltid att göra med hur många invånare vi är, utan det har ju också att göra med utgifter och annat, sådana saker som kommer. Det vet inte jag.
Men vi behövde nog fylla på lite mer invånare, för kommunala apparaten, den kräver ju en viss volym.
Visst, precis, det är ju så.
Men det måste ju finnas vissa saker.
Jag tror att vi klarar upp till 8000.
Ja.
Och det var ett mål som man satte upp på 80-talet då.
Jag tror det, fast det har ju inte förverkligats.
Nej.
Men däremot Habo är ju snart upp i 10-11 tusen.
Ja, de närmar sig väl 11. Ja. Kanske mer än 10. 10 har de passerat då.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja. Men bortsett från det så är Habo och Mullsjö är ju två kommuner nu, och de jobbar på olika sätt och har olika utvecklingspotential och så. Mm. Men om vi ser på företagsverksamheten i Mullsjö, så är det ju faktiskt, finns många fina företag här.
Mm. Jo, absolut.
Det, som det kommer ifrån roten, alltså ifrån förr, då enskilda personer.
Jo, det har ju utvecklats, så det är ju inget fel på framåtandan.
Nej.
Men att vi inte kan växa mer, det är ju ett krux.
Ja, nu är det nog så, om man har sina spekulationer, vilket man inte får ha kanske i de här programmen, för det är ju mer faktaprogram och så, men att man spekulerar i att förr, för ett antal år sedan, så var den gröna vågen drog igång då, att alla människor skulle ut på landet till varje pris. Mm. Idag är det så att många människor vill koka ihop sig i stan, därför där finns ju allting.
Jo, så är det ju.
Och de vill ha det nära.
Ja, speciellt yngre då. Det,
precis.
Det kvittar ju vad man hittar på liksom. Mm. Det duger inte, utan de ska inte stå.
Precis. Samtidigt får man då säga så att man har ju allting egentligen i Mullsjö som man behöver. Man har bra kommunikationer mot Jönköping, Stockholm, Göteborg, Malmö och allt vad det heter. Och det kostar inte mycket och det tar inte lång tid att åka in. Nej. Så egentligen när man ser på det rent krasst, så är det inte så hemskt speciellt mycket man tjänar mer än att man kan bo i stan. Man får rätt mycket pengar över att bo i Mullsjö.
Mm, absolut.
Om man nu ser så. Oh. Det var lite reklam för Mullsjö. Det får vi kosta på oss, Bengt.
Oh. Ska vi runda av lite med 2000-talet? Det hinner vi kanske.
Ja, vi ska inte runda av riktigt än. För jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på en musikstycke till.
Ja, just det.
Segersång. Nu ska vi se här. Lyxelekvartetten. Kan du säga något om dem?
Ja, jag har ju, när jag jobbade så hade jag mycket med pingstvännerna att göra. De är ju stora här, både Nyhetsveckan och här i Mullsjö. Och jag tror jag har fått den utav någon här. Jag tycker de är väldigt bra. Sett dem på
duktiga sångare.
Ja, video också. Och som sagt, de är från Lycksele.
Ja.
Jag vet inte så mycket om bakgrunden.
Nej.
Men det är duktiga sånger.
Men vi ska i alla fall lyssna på en sång ur Segersång.
Ja.
Ja, Bengt Pick och Sköld, vi har ju matat genom hela Mullsjö kommun nu i våra program här på olika sätt. Och du har som gammal journalist på Falköpings Tidning naturligtvis varit med om otroligt mycket och sett Mullsjö kommun växa på olika sätt och även stå still, om man säger så. Och det har hänt saker och ting fram och tillbaka här. Och du har sett många politiker komma och gå. Har du några speciellt så här rakt upp och ner, utan att jag har frågat dig, några speciella politiker som du har, som är särskilt varit färgstarka?
Ja, det går ju inte att låta bli att nämna Håkan Jansson.
Ja.
Han var ju en folkets man.
Mm.
Han
lyssnade. Är?
Ja, fortfarande. Han, nu är det ju landstinget som är i första hand.
Jo då.
Han har väl, om jag läste rätt i tidningen, vill trappa ner på kommunen.
Ja,
det är ju då, sonen som har tagit över.
Men nu är det sonen istället.
Ja.
Och man kan ju säga då att Henrik kanske också blir en profil här i Mullsjö på det sättet då.
Jajamän.
Men om vi tittar,
Håkan var ju väldigt känd här. Han umgicks med de här stora pojkarna.
Ja.
Adelsson och Bildt och
Det skulle du och jag också kunna göra.
Nej, men han gjorde ju partiprogrammet åt Moderaterna. Alltså han var ju en kändis. Mm. Och det berodde väl på att han var en arbetare som...
Ja.
Engagera sig i högerpartiet, kanske det inte heter då, men Moderaterna i alla fall.
Jag såg en bild som jag har hemma, tror jag, där jag tror det var JP, där man hade tagit en bild på honom som Sveriges yngsta kommunalråd.
Stämmer nog,
på sin tid.
Jo, men han är ju fortfarande kändis.
Ja. Men om du tittar ännu längre tillbaka, jag tänker på Stig Stigmarker och de där.
De hade jag ju inte.
Gamle
så.
Bankmannen och Hebbe Lavén.
Fast det var väl när jag började precis. Man var ju lite försiktig och kunde inte så mycket.
Nej, det var ju så.
Och de var ju äldre och man såg nästan, de var nästan lite myndiga. Va?
Precis.
Man vågar ju knappt inte kritisera eller säga något.
Nej, det går ju massa skrönor och historier om när de herrarna gjorde upp saker och ting. Och Erik Berglund och kompani. Och gick de in i ett rum allihopa oavsett partifärg när de kom ut, för de var överens.
Ja, men det ligger nog mycket. Ja. Det har ju ändrats.
Så var det på den tiden. Nu kan det gå en hel mandatperiod och man är ändå inte överens. Men det har ju med demokratins fördel att göra att man har olika åsikter. Att man får ha olika åsikter, det ska vi vara rädda om. Det är viktigt.
Men det var väl ett annat samhälle då, med de hade ju andra jobb.
Jajamän, visst.
Och mer och sen säga uppspaltat då, att sossar där var arbetare och moderater det var lite förmögna, alltså nu är ju moderaterna arbetarparti.
Ja, det där är ju en förlegad syn. Ja. Det är inget man talar om idag, inte jag.
Nej,
i alla fall.
Men då var det rätt markerat faktiskt.
Nej, så är det.
Kom jag ihop.
Om vi tittar lite grann på ditt jobb då som journalist, du har ju varit med om otroligt mycket. Var det inte så då, Bengt Pick och Sköld, att du hade en väldig fördel att komma in överallt?
Jo, det var ju för- och nackdelar att man bodde i samma samhälle som man jobbade, eller samma kommun. För att man kände ju alla, och det var ju väldigt svårt ibland när man skulle kritisera folk. Även om det var befogat ibland, så då var det ju svårt att komma tillbaka, så man hade varit för tuff. Va?
Ja. Men var det inte så också att du mötte folk som sa varför kommer du inte på våra möten?
Jo, det var ju mycket sånt. Men när man gick in och handlade i affärer och skulle köpa en liten mjölk, det kunde ju ta någon halvtimme. Då kom man ju i samspråk och man kunde ju inte bara avfärda folk.
Nej.
Det var väl både bra och dåligt, men jag trivdes ju med jobbet. Men som sagt, stressen tog lite överhand det sista.
Ja, det gjorde jag. Men visst var det väl så att Bengt, dina kåserier i FD, de var uppskattade, det är bara att konstatera.
Jo, jag körde ju min nisch och Ingvar och Sören hade lite annorlunda. Ingvar var mycket för kommunalpolitik och jag ägnade mig mycket åt föreningsverksamhet och kåserier. Det var ju en mindre tidning, så jag fick ju nischa upp mig lite. Och det kör jag ju nu lite, som du vet, i kyrktidningen.
Kyrktuppen,
tycker ju folk är lite kul.
Ja, det är kul sånt där, och det är verkligen roligt, för det är mycket man känner igen. Man känner igen stilen helt enkelt.
Ja, jo, det
man gör faktiskt
sitter
det.
Väl kvar lite i bakhuvudet.
Ja,
det är ju kul att folk tycker det är kul att läsa.
Det är kul, ja. Men tittar man till exempel på tidningsutvecklingen. Utvecklingen på en tidning från din tid när du började fram till idag. Eller fram till den tiden då du slutade.
Men det har ju ändrat sig också väldigt. Det beror ju på datorerna och folk kan ju gå in och titta varje sekund hur det ändrar sig på internet.
Precis.
Jag menar, då väntar de ju på sin tidning, så att en tidning ligger ju lite i bakkant, men de stora tidningarna de har ju både papperstidning och dator.
Hur snabbt eller hur långt, det är klart att en pressläggs ju och så vidare, om det kommer någon kanonnyhet precis i skarven med pressläggning, kommer det med då?
Ja, nu ändrade just det när vi fick flytta tryckningen för Falkmyndstidningen, flyttade just ut till Jönköping.
Jaha.
Det sista när jag började jobba.
Jaha.
Och vi hade ju fram till 12 också då.
Ja.
Men sen helt plötsligt blev det vid 8-9 på kvällen.
Ja.
Det går ju inte att jobba så som en dagstidning.
Nej.
Så då låg jag ju ändå mer i underkant mot Jönköpingsposten som konkurrent. Och så många skrattar ju. Nu har du skrivit av JP:n, men jag kunde ju vara långt före med nyheten, men jag fick ju inte fram den.
Det roliga var en gång jag träffade dig, då var du på väg till bussen med lite reportage.
Ja. Det var ju mycket man fick skicka filmrullarna, antingen med tåget eller bussen.
Ja. Det är egentligen en tid som man tänker tillbaka på. Hur kunde det fungera?
Ja, det tog ju en faslig tid. Jag fick ju börja och packa ihop det över tvåtiden. Och sen skulle ju tidningen tryckas då framåt 12.
Ja.
Tid.
Och så skrev man på en vanlig skrivmaskin.
Ja.
Och det är inte så länge sedan.
Nej, det är ju 70-talet.
Ja, det är 40 år sedan.
Ja.
Och det är ju inte historiskt sett, det är ju otroligt lite tid.
Visst är det det.
Men hur tror du framtiden kommer bli journalist? När man ser journalister idag jobbar ju på ett annat sätt än vad du gjorde.
De yngre som vill jobba med media och så, de älskar ju tv och sånt och radio. Tidningarna är väl inte riktigt så. Men
tror du att tidningen har framtid då?
Jag tror det kommer finnas kvar papperstidningar, men kanske på ett annat sätt.
Hur läser du tidningen själv?
Ja, jag höll ju upp lite för jag blev lite mätt och när jag har slutat. Men nu har jag ju lokaltidningen då, Jönköpingsposten.
Ja, inte FD?
Nej, men för det är ju samma i stort sett.
Ja, det är det.
Det är ju samma... Det var det jag skulle, när vi kom in på det här lite. Jag har en liten, det tror jag inte alla vet, en liten nyhet här, att Jan Kleen är ju själv här nu igen.
Ja.
Som jag var när jag började en gång, fast det är större.
Mm.
Han har ju alltså Mullsjö, och så får han hjälpa till med Bankeryd och Brandstorp och Bottnaryd.
Och hur hinner han med det?
Ja, det är det man kan undra.
Han har en snabbare bil kanske?
Ja. Nej, men det är ju det man kan undra. Liksom, att det får ju inte rationaliseras för mycket, tycker inte jag.
Det är inte så att en journalist till exempel idag är ute på ett uppdrag och kan direkt via datorn skriva och direkt i tidningen?
Jo, så har det ju blivit nu. Det är alltså, du har ju digitalkamera och laptop. Så du kör ju, där sitter de ju ofta på idrottstävlingar och så.
De
skriver ju direkt.
Referaten direkt, ja.
Men det blir, jag upplever det som en stressfaktor. Även om det är,
hur ska man kunna fungera på att till exempel lyssna på ett föredrag, lyssna på en presskonferens samtidigt som man ska koncentrera sig på detta? Det måste ju återges rätt.
Ja, det gäller att vara på hugget. Och framförallt yngre, jag menar äldre, har nog svårt att hänga med och orka. Alltså det är tempo.
Ja, det är inte enkelt.
Nej, du måste ju...
Ibland brukar man se gamla filmer där man ser redaktörerna sitta inne i en mycket rökig lokal. Det bolmar mer och ibland så kommer det fram en journalist och så vidare. Och mycket kaffe.
Oh.
Var det någonting som var verklighet?
Jo,
eller?
Men det var väl en livsstil, vet du? Det här att man skulle umgås och festa lite och jobba dygnet runt.
Ja. Men det håller ju inte längden.
Nej, det orkar man ju inte. Men det har ju krävt sina attribut både i hälsa och skilsmässor.
Ja, det har gjort det.
Så att,
Men om du summerar dina år i tidningen, Bengt Pick och Sköld, så får jag väl ändå säga det att du har upplevt mycket positivt också.
Jo, jag har ju träffat väldigt många människor och trivdes med jobbet. Men som sagt, det blev lite för mycket av det goda ibland.
Ja.
Och man kanske ångrar lite. Att
nu lever du pensionärens glada dagar.
Ja, så jag får väl börja med lite annat nu.
Ja, men du hjälper ju till i kyrkan.
Jag har ju bytt lite.
Du har kommit in i maktens boning där.
Ja, det har ju blivit ett och annat.
Ja. Men framförallt är det väl roligt att skriva.
Jo.
För jag märker en gång att vi skulle göra någon grej ihop, du och jag. Det är lätt för dig.
Jo, det är väl lite medfött.
Ja, så att, vad fort det går.
Jo.
Och få ihop det på ett trevligt sätt, va?
Och det är ju hur man är själv som person. Jag menar, jag vill ha det gjort och jag vill ha det snabbt.
Jo, men menar du, det märks att du har hållit på med det.
Jo.
Det flyter så lätt.
Jo, det ligger väl lite.
När en annan ska skriva ihop det så får man skriva det flera gånger för att det ska flyta. För man kan ju inte skriva hur klantigt som helst.
Nej, det ligger väl lite.
Ja. Vi får önska dig jättelycka till och vi kommer att få fler program sen. Vi ska bara sätta oss lite grann som det heter.
Ja.
Med detta del 4.
Ja, för att 2000-talet som sagt är ju, då får man ju se på ett annat lite framtida perspektiv. Men vi kanske ska nöja oss med den här knorren.
Ja, en liten stund i alla fall. Ja. Så får vi se vad
smälta detta.
Jajamän. Mm. Men vi ska sluta på program med Kjell Krage. Vem är denne man?
Ja, de hade ju en revy nere i Strömstad. Mm. Och det var på den tiden när jag var med och gjorde revy i Mullsjö. Då vet jag att Olle Wernald och Ingvar Sandahl och Ulla Mortensson, de var med i tv. Det var en frågeprogram och då tävlade Mullsjörevyn mot just Strömstad.
Ja.
Kjell Krage, han var ju stor, vad ska man säga, ledare för den där.
Mm.
Och han är ju även sångare, så här, spelat in kassetter och sånt där. Så jag tycker det är en fin melodi här, vi ska avsluta med det sista.
Det låter bra.
Lite sommaraktig.
Det får vi höra. Lycka till, Pico.
Ja, tack så länge.
Tack du. Hej. Tack.